Ska vi se om vi har koll på alla tekniska detaljer och allt vad det kan vara. Ska vi stå upp tillsammans? Ja? Och du som vill sova, du ligger kvar. Men vi andra, vi sträcker på oss lite grann. Så. Vad härligt. Så kan vi sitta ner igen. Om du vill. Du kan ju stå kvar om du inte skymmer för någon annan. Så är det ju helt okej att stå upp så länge också. Det råder frihet. I alla fall så vill vi att det ska göra det när vi samlas. Be och bekänna. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att vi får komma med förväntan på dig. Tro att du är här. Herre, vi har med oss olika saker i bagaget. Men du vill möta oss här och nu. Tack att det här på något vis får vara en snickarverkstad där du får använda oss som dina redskap. Vi vill vila i dina händer. I Jesu namn. Amen. Tyckte den passade bra. Fint att man får bli uppmuntrad utav åtminstone mina gamla barnprogram man tittade på. Att de uppmuntrade till bön. Det tänkte jag inte på då. Be. Och det är som Mikael redan har sagt, så att vi har det lite som övergripande tema under hösten. Under våra en del temagudstjänster ska vi säga, och bibelstudierna också. Och sen blir det lite olika underrubriker. Bekänna är det idag till exempel. Bekänna. Och så småningom blir de att belöna och befria. Det blir väl kanske lite grann en lek med ord. Men jag tänker också att det ger oss olika dimensioner när det gäller just detta med bön. Att be. Och jag tänker också att det inte, förhoppningsvis inte då bara ska liksom stanna vid oss själva. Utan att det ska få bli något av en rörelse. I våras så talade vi om att be, och så talade vi om att dela evangeliet, och så talade vi om att göra lärjungar, forma församlingar och utrusta sända ledare. Och så tänkte vi att om dessa olika komponenter sker, så blir det också någon form av rörelse. Och det är något av min förhoppning i alla fall med detta, att nu får vi möjlighet att fördjupa oss i det första, i bönen. Men då inte bara för att vi själva ska få bli berörda, utan för att det skulle kunna få bli rörelse på något vis. En Jesusrörelse. En rörelse av Gud i våra liv som på något vis sen får smitta av sig i positiv bemärkelse i vår bygd och bland våra medmänniskor. Så att det rör sig från Gud och ut bland människor i vår omgivning. Vi hör ju om det, vi har sagt det förut också, men vi hör ju de här tendenserna, det har skrivits och det har talats om på nyheterna, det här med ett nyvaknat intresse, inte minst bland unga människor. Falkenberg närmast kanske har ju upplevt det ganska tydligt, har förstått i sitt konfirmandarbete, där blev fler än vanligt faktiskt söker sig till konfirmation, för att kanske är det på grund av världsläget, kanske är det för att man har surfat runt och så märker man att men de som jag följer på nätet, de säger att de tror på Gud, och vad är detta för någonting? Och kanske vill jag tro är det en svar på våra böner, att både unga och gamla såklart ska få nyvaknat intresse för Gud. Så där någonstans tänker jag att vi kommer in i detta med bön. Vad är bön för någonting? På grund av att vi har olika erfarenheter, på grund av att vi är olika och finns i olika lägen i livet, så är det klart att vi tänker olika kring vad bön är för någonting. Det är samtal med Gud, skulle någon säga. Rop på hjälp, skulle någon annan säga kanske. Bön är tillbedjan. Bön är tacksamhet. Bön kan vara religiösa ritualer, saker som jag gör på ett särskilt sätt, enligt en viss form, för att eventuellt uppnå vissa resultat. Bön, tänker jag, är att Gud också talar till oss. Inte bara att jag vänder mig till Gud, utan att Gud också vänder sig till oss. Att få få uppleva närvaro utav det gudomliga. Jag tänker att det är bön, som Ann-Marie var inne på, att vila i Gud kan ju också vara ett uttryck för bön. Det står så här i Romarbrevet: ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst. Att bekänna. Att be, tänker jag, det är att känna. Att känna efter. Att stanna upp och känna in. Kanske skulle man kunna säga att bön är att känna sig fram. Att treva för någon, att söka, att upptäcka mer av vad är det här? Finns det någon? Finns det något? Vad är egentligen tillvaron tänkt att vara? Och många tänker att naturen är deras kyrka. Jag är själv en sådan som tycker att det är fantastiskt gott att komma ut i naturen. För att det gör någonting med mig. Och kanske är det så att axlarna lite grann får sjunka. Och så märker man någonstans när man stannar upp där att man är del av något större. Det är inte så konstigt ändå att det kan upplevas som en kyrka. I skapelsen känner man en närvaro eller upplever en tillhörighet och kopplar upp mot något större, eller kanske till och med mot någon större. Paulus skriver så här: ända från världens skapelse syns och uppfattas Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Alltså man kan ana att här finns något större. Det är klart att man med vetenskapliga metoder och teorier kan förklara mycket, och samtidigt tänker jag att det vittnar om att det finns en mening bakom. Det är någonting som har gjort alla dessa fantastiska detaljer. Både när vi ser det i det stora, men även när vi ser det i det lilla. Och bön är i sådana fall fascination och förundran över skapelsen. Låt oss aldrig sluta att förundras över detta. Att gå ut i naturen tillsammans med ett barn kan ju ibland hjälpa oss att wow, titta här! På ett sätt som vi kanske inte riktigt tänker på, för vi tar det så för givet. Men om bön får vara något av en fascination, en förundran över det Gud gör. Att känna. Jag tänker också att bön rymmer känslor. Vi kommer liksom inte neutrala i bön, utan vi kommer med hela vårt känsloliv. I alla fall är det väldigt tydligt när man läser i Bibeln att alla känslor ryms. Det är glädje och tacksamhet, kan vara över wow vad fantastiskt det har varit i sommar. Och sen så är det vrede och ilska och oro över världsläget, eller kanske situationen som den är mitt i vardagen. Och i Bibeln är det tydligt att bedjaren inte väjer för känslor och omständigheter. Bönen blir inte en verklighetsflykt, utan det blir snarare en tillflykt, en säkerhetsventil. Ett naturligt mänskligt uttryck för att möta livets olika växlingar. När det är nöd så är det få människor som inte så att säga ber en bön åtminstone. Det kan ju inte skada. Alltså någonstans finns det, tänker jag, som någon form av Gud, hjälp mig. Bön börjar i, och skulle jag vilja säga, handlar om ärlighet och äkthet. Vi pratade om det en del på bibelstudiet i onsdag, så att det äkta och det ärliga. Någon sa så här, eller någon har sagt så här: vi möter Gud som vi är, inte som vi önskar vara. Vi möter Gud som vi är, inte som vi önskar vara. Och det är nog här som en av våra stora utmaningar finns. Därför att vi så gärna önskar vara på något annat sätt. Om jag bara vore, kanske skulle vara lite mer som det höga ideal, det höga krav kanske från andra men också från oss själva. Det kan vara låg självkänsla, det kan vara dålig självinsikt, det kan vara prestige och det kan vara stolthet. Och allt sånt här blir, tror jag, som ett hinder för oss i mötet med Gud. För han vet ju vilka vi egentligen är. Inför Gud så är det ingen idé att försöka vara någon annan. Och dessutom är det ju fullständigt meningslöst, för att han älskar ju oss som vi är. Så att är det någonstans vi definitivt inte behöver förställa oss, så är det ju inför Gud. Att möta Gud som vi är, inte som vi önskar vara. Att be, det är att lära känna. Att känna, men också att lära känna. Kristen bön stannar inte vid att bara känna. Att treva sig fram och anta att det nog existerar någon som finns där. Någon form av okänd mottagare för mina önskningar. Utan, nej, men det är ju någonting mer. Och därför är bön i grunden att lära känna den Gud som lyssnar när vi ber. Bön är inte att vi ska uppnå ett visst resultat. Eller att vi för den del ska få våra önskningar uppfyllda. Det är ju inte att upplysa Gud om saker som han ju redan vet. Eller att få vår vilja igenom. Bön är mer än ord. Det är relation med levande Gud. Och Johannes, som levde nära Jesus, han skriver: detta är det eviga livet, att de känner dig. Inte bara känner av, utan att de känner dig, den enda sanne Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Att vi i bön får lära känna Gud i och genom Jesus Kristus. Att i bön få erfara Guds omsorg, hans trofasthet och hans kärlek. Och i bönen som Jesus lär oss att be, vår Fader, så är det ju inte låt min vilja ske i himlen och på jorden. Utan det är ju din vilja, Gud. Inte min, utan din. Alltså att våga be att Guds agenda ska bli min. Vad är det du vill, Gud? Jag tror att du vet bättre än mig. Jag kanske till och med tänker att du vet bäst. Hjälp mig att förstå vad det handlar om. Och så är ju bön detta med att bekänna. Bön är i grunden att erkänna behov. Alltså att Guds erkänna behovet av Gud i mitt liv. Kristen tro tar sin utgångspunkt i att vi inser att vi inte fixar det här livet på egen hand. Och då blir ju bönen verkligen en bekännelse, ett erkännande. Gud, jag behöver dig. Bön är att låta Gud, ska man säga, kalibrera livet. Att på något vis justera inställningen, att låta det som blivit fel bli rätt. Att återfå inställningen i livet. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Detta är ju ett löfte. Alltså synd är det som skiljer oss från Gud. Det som står i vägen. Synd är allt destruktivt. Det som bryter ner och förstör. Det felaktiga som jag har gjort mot Gud. Mot medmänniskor. Mot skapelsen. Mot mig själv. Allt det där betecknar Bibeln som synd. Och vi är alla syndare i behov av hjälp. Och det fina är att Gud bjuder oss att komma med all vår skuld och all vår skam, med alla våra bördor. Och så får vi komma med dem inför Gud. Och så får vi ge det till honom. Vi har ingenting annat att visa upp stolt och fantastiskt, utan vi får komma och så får vi lägga ner det inför Gud. Och bekänna det inför honom. Erkänna att jag är skyldig. Nu blev det fel. Jag har gjort bort mig. Jag kanske till och med av egen vilja har gjort fel. Men så får jag komma med det. Och säga som det är. Och då förlåter han oss. Då förlåter han oss. Där i rymmer en stor hemlighet. Alltså han löser oss från synd och skuld och skam. Han sätter oss fria på riktigt. Jag menar, det är klart att vissa saker behöver göra upp med de människor som detta berör. Absolut. Men det här kanske kan vara vägen till det. Att först få komma med det till Gud och säga det här har blivit så fel. Ofta är det så, tänker jag, att ett själavårdssamtal kan funka. Att jag som pastor har absolut tystnadsplikt och någon kan komma och säga precis som det är och jag yppar inte ett ord. Men det kan bli nyckeln som sedan gör att jag också vågar ta itu med det som ligger till grund med problemet. Men att få komma och bli fri. Att våga orka leva det liv som Gud har tänkt. Vi får en rätt inställning. Inställningen till livet, inställningen till Gud, inställningen till våra medmänniskor. Det blir som det är tänkt att vara. Bekänna har också med vår identitet att göra. Jag läste förut från Romarbrevet 10. För att bli en kristen behöver vi bekänna Jesus som Herre. Att med sitt hjärta tro och med sin mun bekänna. Alltså att erkänna Jesus som ledare. Som jag sa, överlåta allt till honom. Och då blir ju den naturliga konsekvensen när jag kommer till Jesus och säger jag fixar inte det här på egen hand. Ta över i mitt liv. Hjälp mig. Mitt eget ledarskap tycks inte leda mig på rätta vägar. Men Gud, jag tror att du kan leda mig dit. Och då blir det en tydlig bekännelse inför Gud. Jag vill tillhöra dig. En naturlig konsekvens. När jag säger jag fixar inte det här själv. Det handlar om hela livet. Det handlar om att erkänna att Jesus är Herren. Står det till och med. I bestämd form. Herren. Inte bara en herre. Inte bara en ledare bland många andra. Utan att han är den högste. Att han är den störste. Att han är skaparen. Att inse att Jesus Kristus till och med är Gud själv i mänsklig gestalt. Jesus är Herre. Det var de första kristnas trosbekännelse. Jesus är Herre. Inte kejsaren. Det var den naturliga bekännelsen. Att säga kejsaren är herre. Det var det som man förväntade säga. Man skulle lyda kejsaren. Men att bekänna Jesus var att bekänna att böja sig under en annan vilja. Det är klart att det får ju politiska konsekvenser när jag plötsligt säger nej, men att ytterst sett så är det inte kejsaren som bestämmer utan Jesus är min kung. Och så skapade ju det oroligheter och många kristna fick utstå förföljelse på grund av den här bekännelsen. Alltså att be, att bekänna en fråga om identitet. Jag tillhör Jesus, jag är ett Guds barn. Jag är en bedjare. Jag lever mitt liv i relation till Gud. Bekännelsen är ju även offentlig, tänker jag. Det ger oss en inriktning. Alltså vi bekänner inte bara inför Gud att han är Herre. Utan vi gör det också inför världen. Där bekännelsen blir en form av proklamation. Men jag tror på det här. inte bara för min egen skull, utan det har gjort någonting med mig. Som vi vet att de första kristna, deras vittnesbörd var jag kan inte hålla tyst. För att det här, jag tror att det kan förändra liv. Att det kan förändra sammanhang. Och så tar sig bönen uttryck i mission. Alltså bönen sträcker sig ut, liksom Guds kärlek vill nå ut till varje människa. En ny inriktning. En inställning, en identitet och en inriktning. Det stannar inte hos oss. För den här världens skull. För människor i nöd. Bön för människor i vår närhet, för människor vi möter. Bön för skörden, säger Jesus, att vi ska be om arbetare till skörden, för människors frälsning. Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min far i himlen. Att vi tillhör honom och han tillhör oss, och att det på något vis hänger ihop. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. Och jag tänker att i Guds närhet så föds en kärlek till världen. Alltså till omvärlden. Till våra medmänniskor. Bön kan därför aldrig stanna vid det privata och högst personliga. Utan sträcker sig också längre bortom oss själva. Att kämpa mot orättvisor. Att stå upp för sanningen, att möta de marginaliserade, att bekänna sin tro och vittna om Jesus. Det är naturliga konsekvenser av ett liv i bön. Man blir som man umgås. Det är egentligen två sidor av samma sak. Jag tänker på Guds hjärtslag. Att vi får komma till Jesus, ta emot hans kärlek och fyllas av hans kraft. Och så sänder han oss ut att möta vår nästa med hans kärlek. Och då upplever vi att vi behöver söka oss till honom och få ta emot hans kärlek och hans kraft. Och så sänder han oss ut. Och så får vi komma till honom och så sänder han oss ut. Och där någonstans finns bönen som en växelverkan i den relationen. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att vi får komma som vi är. Här och nu Herre. Med de tankar och föreställningar och förväntningar vi har Herre. Att vi får känna, att vi får treva oss fram, att vi får söka dig. Uppleva dig. Att vi får komma med alla de känslor vi har. Med vår glädje och med vår vrede. Med vår oro och med vår tacksamhet. Och Gud, vi vill lära känna dig ännu mer. Förstå vem du är och kanske förhoppningsvis också i ljuset av dig lära känna oss själva bättre. Och så vill vi bekänna inför dig vår synd och vår skuld, Herre. Det som har blivit fel. Tack att vi får ge det till dig, Gud. Förlåt. Du är våran Herre. Du är den vi behöver. Vi fixar det inte själva. Så vill vi också, Herre, be för dem som ännu inte känner dig, Herre. Människor i vår närhet som vi också kanske kan få finnas för. Där vi kan få dela din kärlek. Där vi kan få gå tillsammans. Ta hand om oss, Herre. Utrusta oss och led våra steg. I Jesu namn. Amen.